Kapitel 9. Skugga över Fyrkunga. Byn var större än många andra, men ändå sjaskig för att bära det ståtliga namnet Fyrkunga. Som vanligt gick Camelinvägen rakt genom stadskärnan, men söderifrån kom också en annan välbefaren landsväg. De flesta byar var marknader och samlingsplatser för bönderna i trakten, men här syntes inte många bönder till. Fyrkunga levde på att vara rastplats för köpmän på väg till Camelin, gruvstäderna i Dimbergen bortom Berlon eller de byar som låg däremellan. På den södra vägen fraktades handelsvaror mellan Lugard och gruvorna i norr. De köpmän som skulle från Lugard till Camelin hade en kortare väg. På den omgivande landsbygden fanns några få gårdar, knappt tillräckligt många att föda sig själva och staden, och allting i byn kretsade runt köpmännen och deras vagnar, männen som körde dem och de arbetare som lastade och lossade dem. Utspridda över hela Fyrkunga fanns plättar av kal söndertrampad jord, fyllda av vagnar ställda hjul vid hjul och övergivna så när som på några uttråkade vakter. Stall och små hagar kantade gatorna, vilka alla var breda nog att släppa fram vagnar och hade djupa fåror efter många hjul. Det fanns ingen allmänning. Barnen lekte i hjulfårorna, smet vant undan vagnarna och de svärande kuskarna när de kom. Byns kvinnor hade huvudena täckta med sjalar, och det gick snabbt om en nedslagen blick, stundom åtföljda av rop från kuskarna som fick Rand att rodna. Vissa av dem fick till och med Märt att hoppa till. Här stod inga kvinnor vid staketet och skvallrade med grannfrun. I enformiga hus stod de långa rader, åtskilda enbart av trånga gränder, och rappningen, där nu någon hade brytt sig om att rappa de medfarna bräderna, var skamfilad, som om det var åratal sedan den hade bättrats på. Husens tunga fönsterluckor hade stått stängda så länge att gångjärnen bara var rostklumpar. Över allting låg ett oväsen, smedjornas klingande, kuskarnas rop, bullrande skratt från stadens värdshus. Rand svingade sig ned från en köpmans segeldukstäckta vagn när de kom jämsides med ett värdshus i pråliga färger, helt i gult och grönt, som fångade blicken på långt håll bland de blygrå husen. Ledet av vagnar rullade vidare. Ingen av kuskarna tycktes ens lägga märke till att han och Märt försvann. Skymningen föll, och alla var helt upptagna av att sela av hästarna och komma in på värdshusen. Rand snavade i ett av hjulspåren och tog sedan ett snabbt språng för att undvika en tungt lastad vagn som kom skramlande åt andra hållet. Kusken svor högt åt honom när vagnen rullade förbi. En bykvinna steg åt sidan och skyndade vidare utan att möta hans blick. "Jag vet inte jag," sa han. Han tyckte sig höra musik blandas med oväsendet, men han kunde inte avgöra varifrån den kom. Från värdshuset, kanske. "Jag gillar inte det här stället. Den här gången kanske vi ska fortsätta." Märt gav honom ett hånfullt ögonkast och vände sedan blicken mot himlen. Där uppe tätnade mörka moln. "Och sova under en häck i natt, i regnet. Jag har vant mig vid en säng igen." Han la huvudet på sned för att lyssna, och så grymtade han. "Det kanske finns något ställe här som inte har fått tag i någon som spelar. Hur som helst slår jag vad om att det inte har någon jonglör." Han hängde bågen över axeln och började gå mot den klargula dörren. Skärskådade allting med smala ögon. Rand följde tveksamt efter. Där inne satt ett par musikanter, och ljuden från deras sittra och trumma dränktes nästan av hesa skratt och berusade rop. Rand brydde sig inte om att leta rätt på världen. Också på de två följande värdshusen fanns det musikanter, och samma öron bedövande kakafoni. Män i grova kläder trängdes vid borden, eller snavade över golvet, viftade med sina sejdlar och försökte vänslas med tjänsteflickorna, vilka vek undan med stela leenden som vittnade om länge utstått lidande. Husen skakade av oväsendet och lukten var sur, en stank av gammalt vin och otvättade kroppar. Köpmännen med deras siden, sammet och spets syntes ingenstans till. Avskilda matsalar en trappa upp skyddade deras öron och näsor. Rand och Matt stack bara in huvudet och gick. Rand började tro att de inte hade annat val än att fortsätta. På det fjärde värdshuset, dansande åkaren, var det tyst. Det var lika färggrant som de andra. Gult, med detaljer i klarrött och äckligt grönt som stack i ögonen. Men här var färgen sprucken och flagade. Rand och Matt klev in. Vid borden i skänkrummet satt bara ett halvdussin män, hopsjunkna över sina sejdlar. Alla i dyster ensamhet med sina tankar. Försäljningen gick avgjort inte bra, men hade en gång gått bättre. Tjänsteflickorna var lika många som gästerna och höll sig sysselsatta i rummet. Det fanns mycket åt dem att göra. Smutsen knastrade på golvet och i hörnen under taket hängde spindelnät. Men de flesta av dem gjorde ingen egentlig nytta utan höll sig bara i rörelse så att ingen skulle komma på dem med att stå stilla. En skintorkar med långt, stripigt hår som räckte ned till axlarna vände sig mot dem och stirrade argt när de kom in genom dörren. Ett första långsamt åskdån drog sakta över fyrkunga.
Vad vill ni då?
Han torkade händerna på ett flottigt förkläde som nådde ned till fotknölarna. Rand undrade vilket som gav ifrån sig mest lort, förklädet eller karns händer. Han hade aldrig förr sett en mager värdshusvärd.
Nå, fung ut. Köp något att dricka eller ge er av. Ser jag ut som ett spektakel att glo på?
Rand rodnade och satte igång med det lilla tal han hade övat in på de tidigare värdshusen. Jag spelar flöjt och min vän jonglerar. Och bättre ser ni inte på ett år. Mot ett bra rum och en god måltid kan vi fylla skänkrummet åt er. Han erinrade sig det skänkrum han redan hade sett på kvällen. Särskilt en karl som hade kastat upp precis framför honom på det sista. Han hade måst vara kvick för att inte få det på stövlarna. Han tvekade, men fann sig och fortsatte. Vi kan fylla ert värdshus med gäster. Och det ni får in på att sälja mat och dryck till dem betalar det lilla vi kostar 20 gånger om. Varför skulle...
Jag har en karl som spelar hackbräde, sa värden bresigt. Du har en drinkare, Sam Hake, sa en av tjänsteflickorna. Hon var på väg förbi med en bricka och två sejdlar, men stannade för att ge Rand och Matt ett vänligt leende.
För det mesta hittar han inte ens till skänkrummet, anförtrodde hon dem i en högljudd viskning. Jag har inte sett honom på 2 dagar.
Utan att ta blicken från Rand och Matt gav Hake henne i förbigående ett hårt slag i ansiktet. Hon grymtade häpet till och ramlade tungt omkull på det otvättade golvet. En av sejdlarna gick sönder och det utspillda vinet rann i små rännilar över golvet.
Det du slår sönder och spiller drar jag av på din lön. Hämta nya glas åt dem och skynda dig. Ingen betalar för att vänta medan du går och latar dig.
Hans tonfall var lika ointresserat som slaget. Ingen av gästerna tittade upp från sitt vin och de andra tjänsteflickorna höll blickarna på annat håll. Den knubbiga kvinnan gned sig på kinden och stirrade mordiskt på Hake. Men hon samlade ihop den tomma sejdeln och skärvorna på brickan och gick sin väg utan ett ord. Hake sög tankfullt på tänderna och såg på Rand och Matt. Hans blick dröjde vid hägersvärdet innan han slet den därifrån.
Vet ni vad, sa han slutligen. Ni kan få ett par britsar i ett tomt lagerrum på baksidan. Rum är för dyra för att jag ska ge bort dem. Ni äter när alla har gått. Någonting borde det finnas kvar.
Rand önskade att det fanns något värdshus i Fyrkunga som de inte hade försökt med än. Sedan de lämnade Vita Bro hade han mött kyla, likgiltighet och ren fientlighet. Men ingenting som ingivit honom samma olustiga känsla som den här mannen och den här byn gjorde. Han sa sig att det bara var smutsen och oväsendet. Men de onda aningarna ville inte ge med sig. Mert iakttog Haig som om han misstänkte någon fälla, men gav inga tecken till att vilja överge dansande åkaren för att sova under en häck. Oskan fick fönstren att skallra. Rand suckade. Britsarna får duga om det är rena och om det finns tillräckligt många rena filtar. Men vi äter 2 timmar efter det att det har blivit mörkt, inte senare, och den bästa mat ni har. Här, vi ska visa vad vi kan göra. Han sträckte sig efter flöjtetuiet, men Haig skakade på huvudet. Spelar ingen roll. Det här är nöjda med vilket ylande som helst, bara det kan tas för musik. Blicken nuddade Rands svärd igen. Det njugga leendet nådde inte längre än till läpparna. Ät när ni vill. Men om ni inte drar gäster åker ni ut på gatan. Han nickade över axeln mot 2 bistra män som satt vid ena väggen. De drack inte och deras armar var lika grova som andra mäns ben. När Haig nickade mot dem vände de blickarna mot Rand och Matt, hårda och uttryckslösa. Rand la ena handen på svärdshjältet och hoppades att det inte skulle synas hur det knöt sig i magen på honom. Bara vi får det vi kom överens om, sa han oberört. Haig blinkade till, och ett ögonblick verkade han själv illa till mods. Så med en snickade han. Det sa jag ju, inte sant? Nå, sätt igång. Ni drar inte hit någon om ni bara står där. Det fanns en liten upphöjd plattform i rummets bortre ände, nära dörren till värdshusets bakre rum. Rand lyfte upp en bänkbordan och la manteln, filten och Thoms hoprullade mantel bakom bänken med svärdet överst. Han undrade om det hade varit klokt av honom att fortsätta bära svärdet så öppet. Det var inte ovanligt med svärd, men hägerna drog till sig uppmärksamhet och gissningar. Inte från alla, men uppmärksamhet överhuvudtaget gjorde honom orolig. Han kanske lämnade ett tydligt spår åt Myrdrailen. Om nu blekmän behövde den sortens spår, det verkade inte så. Hur som helst ville han inte gärna sluta bära det. Han hade fått av Tam, av sin far. Så länge han bar svärdet fanns det fortfarande något band mellan honom och Tam. Någon tråd som gav honom rätt att fortsätta kalla Tam far. För sent nu, tänkte han. Han visste inte säkert vad han menade, men han var säker på att det var sant. För sent. När han spelade de första tonerna i morkullan lyfte de halvdussin män som satt i skänkrummet blickarna ur sina sejdlar. Till och med Haigs båda hantlangare lutade sig framåt en aning. Alla klappade i händerna när han var klar. De 2 råskinnen också. Och det klappade ännu mer när Matt lät en ring av färggranna bollar fara mellan händerna. Utanför dånade åskan igen. Regnet dröjde, men det gjorde luften tryckande. Ju längre det lät vänta på sig, desto hårdare skulle det falla. Ryktet spred sig, och när det blivit mörkt utanför var värdshuset fullt av män som skrattade och pratade så högt att Rand knappt hörde vad han själv spelade. Det var bara åskan som överröstade oväsendet i skänkrummet. Blixtar ljungade utanför fönstren och i de korta tystnaderna kunde han höra hur regnet trummade på taket. De människor som kom in nu var så våta att det droppade på golvet. Var gång han tog en paus ropade man namn på visor genom oväsendet. Det var många namn han inte kände igen. Men när han fick någon att nynna lite av den upptäckte han ofta att han kunde visan. Så hade det ofta varit innan också. Här kallades Muntre Jame för Reas dans. Och på ett ställe där de stannat tidigare hade den hetat Solens alla färger. Vissa namn förblev detsamma. Andra namn förändrades efter 10 milsteg. Och han hade fått lära sig nya sånger också. Den druckne nasaren var ny, även om den ibland kallades tiggaren i köket. Två kungar på jakt hette två hästar i galopp och hade flera andra namn dessutom. Han spelade dem han kunde och männen dunkade i borden efter fler. Andra ropade åt Matt att jonglera igen. Ibland utbröt slagsmål mellan de som ville höra musik och de som föredrog jonglerande. En gång blixtrade en dragen kniv till. En kvinna skrek och en man raglade bakåt från ett bord med blodet strömmande nerför kinderna. Men Jack och Strom, Hakes båda hejdukar, var snabbt på plats och slängde med fullständig ojävighet ut alla inblandade på gatan. Så hanterade de allt bråk. Pratet och skrattandet fortsatte som om ingenting hade hänt. Det var inte ens någon som såg sig om, utom de som gässarna råkade knuffa till på vägen till dörren. Gästerna tog sig friheter också när någon av tjänsteflickorna blev lite oförsiktig. Flera gånger fick Jack och Strom komma till flickornas räddning, även om de inte skyndade sig över hövan. Att döma av hur Hake bar sig åt, han skrek och ruskade om den flicka som råkat ut för närmandet, tycktes han alltid anse att det var hennes eget fel. Och flickorna fick tårar i ögonen och bad stammande om ursäkt. Något som antydde att de var beredda att godta hans syn på saken. Flickorna hoppade till var gång Hake rynkade pannan, även om han tittade åt annat håll. Rand undrade hur någon av dem stod ut. Hake log när han såg på Rand och Matt. Efter en stund märkte Rand att han inte log mot dem. Leendet dök upp när hans blick gled förbi dem, till svärdet med hägergraveringen. En gång när Rand la ned flöjten med dess sicilering i guld och silver bredvid stolen, undfängnades också flöjten med ett leende. Nästa gång han bytte plats med Matt längst fram på plattformen lutade han sig fram för att viska åt Matt. Till och med på så nära håll var han tvungen att tala högt, men det var sådant oväsen att han betvivlade att någon annan kunde höra dem. Hake kommer att försöka råna oss. Matt nickade, som om detta bara var vad han hade väntat sig. Vi får regla dörren i natt. Regla dörren? Jack och Strom kan slå in dörren med bara knytnävarna. Vi måste ge oss av. Vi kan väl i alla fall vänta tills vi har ätit. Jag är hungrig. Här inne kan det inte göra någonting. Från det överfulla skänkrummet hördes otåliga skrik på mer musik och underhållning. Hake blängde på dem. Och hur är det? Vill du sova utomhus i natt? En ovanligt stark blixt drängte allt annat. Och ett ögonblick var ljuset utanför fönstren starkare än lampskenet. Jag vill bara kunna fortsätta utan att få skallen inslagen, sa Rand. Men Matt släntrade redan tillbaka för att få vila en stund på pallen. Rand suckade och satte igång med Vägen till Dun Aran. Det verkade vara många som tyckte om den. Han hade redan spelat den 4 gånger och fortfarande ropade de efter den. Problemet var att Matt i och för sig hade rätt. Rand var också hungrig. Och han kunde inte tro att Hake skulle ställa till något bråk med dem så länge skänkrummet var fullt. Och mer folk blev det hela tiden. För varje man som gick eller blev utslängd av Jack och Strom kom det in 2 från gatan. De skrek efter jonglerande eller någon särskild visa. Men huvudsakligen var de intresserade av att dricka och försöka vänslas med tjänsteflickorna. Men en av dem var annorlunda. Han stack av på alla sätt i folksamlingen på dansande åkaren. Köpmännen hade uppenbarligen inget behov av det nedgångna värdshuset. Så vitt Rand hade sett fanns det inte ens en enskild matsal åt dem. Alla gästerna var klädda i grova kläder och hade grov hud, som alla människor som arbetar i sol och blåst. Men den här mannen var välnärd och elegant och hans händer såg mjuka ut. Han var klädd i sammetsjacka och hade en mörkgrön sammetsmantel kantad med blått siten kastad över axlarna. Alla kläderna var välskurna och såg dyra ut. Hans skor, mjuka skor av sammet, inte läder, var inte gjorda för fyrkungas leriga gator
och inte för några andra gator heller för den delen. Han kom in långt efter mörkningen och ruskade regnet av manteln, samtidigt som han med en grimas av avsmak såg sig om. Han for med blicken över rummet en gång och var redan på väg att gå när han plötsligt fick syn på Rand, ryckte till och satte sig vid ett bord som Jack och Strom just hade tömt. En tjänsteflicka stannade vid hans bord och kom sedan med ett glas vin som han sköt åt sidan och inte rörde igen. Båda gångerna tycktes hon ha bråttom att komma ifrån hans bord, även om han inte försökte ta i henne eller ens såg på henne. Vad det än var hos honom som berörde henne illa, så la andra också märke till det. Hur välgöd han än såg ut, var det något hos honom som gjorde att var gång en kusk med valkiga nävar bestämde sig för att sätta sig vid hans bord, behövdes det bara en blick för att kusken skulle börja leta någon annanstans. Han såg ut som om det inte fanns någon i rummet utom han själv och Rand och Matt. Han satt med fingertopparna stödda mot varandra och tittade på dem båda. På vart och ett av fingrarna glittrade en ring. Han såg på dem med ett belåtet igenkännande leende. Rand sa det lågt till Matt när de bytte plats igen och Matt nickade.
Jag har sett honom, muttrade han. Vem är det? Jag tycker hela tiden att jag känner igen honom.
Samma tanke hade vaknat hos Rand, kittlade hans minne, men han kunde inte få tag i den. Ändå var han säker på att han aldrig hade sett ansiktet förr. När de hade hållit på i vad Rand trodde var ungefär 2 timmar stoppade han flöjten i etuiet och han och Matt samlade ihop sina tillhörigheter. När de klev ned från den låga plattformen kom Hake framrusande och hans smala ansikte var förvridet av vrede.
Det är dags att äta, sa Rand för att förekomma honom. Och vi vill inte få våra saker stulna. Kan ni säga åt kokerskan?
Hake tvekade, ännu arg, och försökte utan framgång hålla blicken borta från det Rand hade i famnen. Rand rättade nonchalant till sin börda lite så att han kunde lägga ena handen på svärdsfästet.
Eller också kan ni försöka kasta ut oss.
Han betonade ordet med avsikt och tillade: Än är det mycket kvar av natten. Vi måste ha krafter om vi ska kunna ge folk en så bra föreställning att de fortsätter betala. Hur länge tror ni att det är fullt här i rummet om vi ramlar ihop av hunger?
Hakes blick for över rummet, fullt av folk som fyllde hans fickor med pengar. Och sedan vände han sig om och stack ut huvudet genom en dörr längst bak i rummet. Ge dem mat, skrek han. Han vände sig mot Rand och Matt igen och morrade. Ta inte hela natten på er. Jag väntar mig att ni stannar kvar uppe på scenen tills sista gästen har gått.
Vissa av gästerna skrek efter musik och jonglerande, och Hake vände sig om för att blidka dem. Mannen i sammetsmanteln var en av de oroliga. Rand vinkade åt Matt att följa med honom. En bastant dörr skilde köket från värdshusets främre del, och bortsett från de tillfällen då den öppnades för att släppa in någon av tjänsteflickorna, göd regnets trummande på taket högre här än inne i skänkrummet. Det var ett stort rum, varmt och fuktigt av spisarna och ugnarna, med ett väldigt bord fullt av halvfärdig mat och måltider som var klara att bäras ut. Några av pigorna satt i en klunga på en bänk vid bakdörren, gned sig om fötterna och småpratade med varandra. Och den feta kokerskan, som svarade samtidigt som hon viftade med en stor slev för att ge eftertryck åt sina ord. Allihop tittade de upp när Rand och Matt kom in, men det hejdade dem inte från att prata eller fortsätta gnida fötterna. Vi borde ta oss härifrån medan vi fortfarande kan, sa Rand lågt. Men Matt skakade på huvudet, med blicken fäst på de båda tallrikar kokerskan just fyllde med kött och potatis och ärtor. Hon tittade knappt på dem, utan fortsatte sitt samtal med de andra kvinnorna, medan hon med armbågarna knuffade undan det som fanns på bordet och ställde ned tallrikarna. Och sedan la hon också fram 2 gafflar.
Det räcker om vi ger oss av när vi har ätit.
Märt gled ned på en bänk och började läsa in mat med gaffeln, som om den varit en skovel. Rand suckade, men dröjde inte länge med att sätta sig bredvid Matt. Han hade inte ätit mer än en brödskalk sedan kvällen innan. Magen kändes lika tom som en tiggares börs, och matlukten som fyllde köket gjorde inte saken lättare. Han hade snart munnen full, även om Matt övertalade kokerskan att fylla hans tallrik en gång till innan han själv hade ätit hälften av sin mat. Han hade inte tänkt tjuvlyssna på kvinnornas samtal, men vissa av orden nådde fram och grep tag om honom.
Jag tycker det låter vansinnigt.
Vansinnigt eller ej,
så är det vad jag har hört.
Han gick till hälften av värdshusen i staden innan han kom hit. Bara gick in, såg sig om och gick igen utan att säga ett enda ord. Till och med på kungliga värdshuset, som om det inte alls regnade. Han kanske tyckte att det här verkade bekvämast.
Det drog ned en storm av skratt.
Så vitt jag har hört kom han inte ens till Fyrkunga förrän det blivit mörkt, och hästarna flåsade som om de hade blivit hårt drivna. Var kom han ifrån, om han överraskades av mörkret? Ingen utom en dåre eller ett dumhuvud reser någonstans utan att tänka sig bättre för. Nå, han kanske är en dåre, men en rik dåre. Det sägs att han har en vagn till åt sina tjänare och sitt bagage. Där finns det pengar, sanna mina ord. Såg ni vilken mantel han har? Den skulle jag själv inte ha någonting emot att ha. Han är lite för rund för min smak. Men jag har alltid sagt att en kar inte kan vara för fet om det bara följer med pengar nog.
Allihop vek sig dubbla och fnittrade, och kokerskan kastade huvudet bakåt och vrålade av skratt.
Rand släppte gaffeln på tallriken. En tanke han inte tyckte om rörde sig i huvudet. Jag kommer strax tillbaka, sa han.
Matt bara nickade och stoppade in en bit potatis i munnen.
Rand tog upp svärdet samtidigt med manteln när han reste sig upp och spände det om midjan på vägen till bakdörren. Ingen brydde sig om honom. Regnet stod som spön i backen. Han slängde manteln över axlarna och drog upp huvan. Och han höll igen manteln medan han småsprang över stallplanen. Ett draperi av vatten dolde allting utom när det blixtrade. Men han hittade det han letade efter. Hästarna hade tagits in i stallet. Men de två svartlackerade vagnarna glittrade av väta på utsidan. Åskan murrade och en blixt for förbi över värdshuset. I detta korta ljussken kunde han urskilja det namn som stod med guldbokstäver på vagnstörrarna. Howell Goad. Utan att bry sig om regnet som hamrade på honom stod han och stirrade på det namn han inte längre kunde se. Han kom ihåg var han sist hade sett svartlackerade vagnar med ägarnas namn målade på dörrarna och välgödda män i silkeskantade sammetsmantlar och sammetsjackor. Vita Bro. En köpman från Vita Bro kunde ha ett fullt giltigt skäl att vara på väg till Camlin.
Ett skäl som får honom att gå runt till hälften av värdshusen i staden innan han väljer det där ni är. Ett skäl som får honom att titta på er som om han hittat det han letat efter.
Rand huttrade, och plötsligt blev han medveten om regnet som rann nerför ryggen på honom. Hans mantel var av tätt tyg, men den var inte gjord att tåla ett sådant här skyfall. Han skyndade tillbaka mot värdshuset, plaskade genom allt djupare pölar. Jack ställde sig i vägen när han skulle gå in genom dörren.
Men ser man på? Ut alldeles ensam i mörkret. Mörker är farligt, pojk.
Regnet fick Rands hår att smetas fast vid pannan. Det var ingen annan än de båda ute på stallplanen. Han undrade ifall Hake hade bestämt sig för att han så gärna ville ha svärdet och flöjten att han kunde avstå från att hålla kvar folkmassan i skänkrummet. Med ena handen torkade han vattnet ur ögonen, och den andra la han på svärdsfästet. Trots att lädret var vått gav det honom säkert fäste.
Har Hake bestämt sig för att allt folket där inne kommer att stanna bara för ölets skull, och inte gå dit där det finns underhållning också? I så fall kan vi säga att maten är jämnt för det vi har gjort hittills och ge oss av.
Mannen som stod i dörröppningens skydd för regnet tittade ut och fnös.
I det här vädret?
Hans blick gled ner till Rands hand som vilade på svärdsfästet.
Vet du, jag och Strom har slagit vad. Han tror att du har stulit svärdet där från din gamla farmor. Själv tror jag att din gamla farmor kunde sparka dig runt hönshuset och sedan hänga upp dig på tork.
Han flinade. Hans tänder var gula och sneda och flinet fick honom att se ännu elakare ut.
Än en natten lång, pojk.
Rand trängde sig förbi honom och Jack släppte in honom med ett obehagligt skratt. När han kommit in slängde han av sig manteln och sjönk ned på bänken vid det bord han lämnat bara några minuter innan. Mert hade ätit upp sin andra portion och just huggit in på en tredje. Han åt inte riktigt lika fort längre, men målmedvetet. Som om han tänkte äta upp om det så skulle ta livet av honom. Jack ställde sig vid dörren till stallplanen, lutade sig mot väggen och bevakade dem. Inte ens kokerskan verkade ha någon lust att prata så länge han stod där.
Han kommer från Vita Bro, sa Rand lågt. Han behövde inte säga vem han var. Mert vände huvudet mot honom med en bit kött på gaffeln hejdad halvvägs till munnen.
Rand var obehagligt medveten om att Jack tittade på honom och petade i maten på tallriken. Han kunde inte ha fått ned en tugga om han så hade svultit. Men han försökte låtsas intresserad av ärtorna medan han berättade för Mert om vagnarna och om vad kvinnorna hade sagt, om nu Mert inte hade hört. Tydligen hade han inte gjort det. Mert blinkade förvånat till och visslade mellan tänderna, blängde sedan på köttet på gaffeln, grymtade och slängde ned gaffeln på tallriken. Rand önskade att han åtminstone gjort en ansats till försiktighet.
Ute efter oss, sa Mert när han var klar. Rynkorna i hans panna djupnade. En mörk vän?
Kanske, jag vet inte.
Rand sneglade på Jack och bjässen sträckte utstuderat på sig, visade upp skuldror som var lika breda som någon smeds.
Tror du att vi kommer förbi honom?
Inte utan att han för tillräckligt mycket väsen för att få hit Hake och den andra.
Jag visste att vi inte skulle ha stannat här.
Rand bara gapade. Men innan han hunnit svara kom Hake in genom dörren från skänkrummet. Strom tornade upp sig bakom honom. Jack ställde sig framför bakdörren.
Tänker ni äta hela natten? Röt Hake. Jag har inte givit er mat för att ni ska sitta här och dröna.
Rand såg på sin vän. Senare, mimade Mert, och de samlade ihop sina saker medan Hake, Strom och Jack höll ett vakande öga på dem. I skänkrummet hördes rop efter jonglerande och namn på visor över bullret, så snart Rand och Mert visade sig. Mannen i sammetsmanteln, Howell Good, tycktes fortfarande inte bry sig om någon av sina bordsgrannar. Men ändå satt han längst ut på stolskanten. När han fick se dem lutade han sig bakåt och återfick sitt belåtna leende. Rand var först upp på scenen och spelade Vatten ur brunnen med bara halva uppmärksamheten på melodin. Ingen tycktes lägga märke till att han spelade fel då och då. Han försökte hitta en utväg, ett sätt att komma undan. Och han försökte också undvika att titta på Gord. Om han var ute efter dem var det ingen mening med att låta honom veta att det visste. Och vad det där med att komma undan beträffade. Aldrig förr hade han tänkt på vilken bra fälla ett värdshus var. Hake, Jack och Strom behövde inte ens bevaka dem särskilt noga. Folkmassan skulle underrätta dem ifall han eller Mert lämnade scenen. Så länge skänkrummet var fullt av folk kunde Hake inte tussa Jack eller Strom på dem. Men så länge skänkrummet var fullt av folk kunde det inte heller komma undan utan att Hake fick veta det. Och Gord bevakade också minsta rörelse de gjorde.
Det var så lustigt att han skulle ha skrattat om han inte hade varit nära att kräkas.
De måste vara försiktiga och invänta rätt ögonblick.
När Matt intog hans plats stönade Rand för sig själv. Matt blängde på Haik, Strom och Jack utan att bry sig om ifall de såg det eller undrade varför. När han inte hade händerna fulla av bollar stoppade han in ena handen innanför jackan. Rand väste åt honom, men han brydde sig inte om det. Om Haik såg rubinen skulle han kanske inte vänta tills de blev ensamma. Om männen i skänkrummet såg den skulle hälften av dem kanske göra gemensam sak med Haik. Allra värst var att Matt stirrade på köpmannen, mörkvännen, från Vita Bro. Dubbelt så mycket som han stirrade på alla andra. Och Gold märkte det. Han kunde omöjligt ha undgått att märka det. Men det störde inte hans självsäkerhet det minsta. Om något blev hans leende bredare och han nickade åt Matt, liksom åt en gammal bekant. Och sedan såg han på Rand och höjde ett frågande ögonbryn. Rand ville inte veta vilken frågan var. Han försökte undvika att titta på karn, men han visste att det var för sent för det. För sent. För sent igen. Det var bara en sak som tycktes rubba den sammetsklädde mannens jämvikt. Rands svärd. Han hade behållit det på. Två eller tre män kom framraglande för att fråga om han tyckte att han spelade så illa att han behövde försvara sig. Men ingen av dem hade lagt märke till hägen på fästet. Gold såg den. Han knöt sina bleka händer och såg bistet på svärdet en lång stund innan han återfick sitt leende. Men det var inte lika tvärsäkert som innan. Det är åtminstone bra, tänkte Rand. Om han tror att jag kan leva upp till det där hägermärket, låter han oss kanske vara i fred. Då behöver vi inte oroa oss för annat än Haik och hans råskinn. Det var knappast någon tröstande tanke. Och svärd eller ej fortsatte Gold att iaktta dem. Och le. För Rand kändes kvällen lång som ett år. Alla de där ögonen som bevakade honom. Haik och Jack och Strom som var som gamar cirklande över ett får som gått ned sig i ett kärr. Gold som väntade som någonting ännu värre. Han började tro att alla i rummet hade någon baktanke med att titta på dem. De sura vindunsterna och stanken av smutsiga, svettiga kroppar fick det att gå runt i huvudet. Och oväsendet och rösterna hamrade mot honom tills ögonen tårades. Och till och med ljudet av hans egen flöjt skavde i öronen. Åskan tycktes skrälla in i hans eget huvud. Tröttheten var som en järntyngd. Slutligen började tvånget att gå upp med tuppen få folk att motvilligt gå ut i mörkret. Bönderna hade bara sig själva att stå till svars inför. Men köpmän var ökänt okänsliga för bakrus så länge de betalade kuskarnas löner. Skänkrummet tömdes sakta fram på småtimmarna. Och även de som hade sina rum en trappa upp vacklade iväg för att få lite sömn. Gold var den sista att bryta upp. När Rand sträckte sig efter flöjtens läderetui reste sig Gold och slängde manteln över armen. Tjänsteflickorna höll på att städa, muttrade sinsemellan om allt det utspilda vinet och alla de sönderslagna glasen. Haik låste fram dörren med en stor nyckel. Gold fångade in honom ett ögonblick och Haik ropade åt en av kvinnorna att visa honom till ett rum. Den sammetsklädde mannen gav Matt och Rand ett menande leende innan han försvann upp på övervåningen. Haik såg på Rand och Matt. Jack och Strom stod tätt bakom honom. Rand skyndade sig att hänga på sig alla sina tillhörigheter. Höll dem ovikt bakom sig med vänster hand så att han kunde nå svärdet. Han tog inte åt det, men han ville veta att han hade det till reds. Så kvävde han en gäspning. Han ville inte gärna att de skulle få veta hur trött han var. Matt hängde klumpigt bågen över axeln och tog sina övriga saker. Men han stack handen innanför jackan när han såg Haik och dennes båda vakter nalkas. Haik hade en liten oljelampa i handen. Och till Rands häpnad bugade han sig en aning och gjorde en gest mot en sidodörr.
Era britsar finns åt det här hållet.
Bara en liten krökning på läpparna förstörde intrycket.
Matt såg trotsigt på Jack och Strom. Behöver ni två män för att visa oss till våra sängar?
Jag är en besutten man, sa Hake och slätade till sitt smutsiga förkläde. Och besuttna män kan aldrig vara nog försiktiga.
En åskskräll fick fönstren att skallra och han kastade en innehållsdiger blick mot taket och log sedan brett mot dem.
Vill ni veta var ni ska sova eller ej?
Rand undrade vad som skulle hända om han sa att de ville ge sig av. Om du verkligen kunde använda ett svärd bättre än det du lärde dig under några kvällar med Lärn.
Ni får gå före, sa han och försökte få rösten att låta hård. Jag tycker inte om att ha folk bakom mig.
Strom hånflinade, men Hake nickade fridsamt och vände sig mot sidodörren och de två storvuxna männen stegade efter. Rand tog ett djupt andetag och kastade en längtansfull blick mot dörren till köket. Men om Hake redan hade låst bakdörren skulle de, om de började springa nu, bara dra över sig det han hoppades kunna undvika. Dystert följde han efter värdshusvärden. Vid sidodörren tvekade han och Matt stannade precis bakom honom. Nu stod det klart varför Hake tagit med sig lampan. Dörren ledde in till en becksvart gång. Det var bara lampan Hake bar, i vars sken Jack och Strom avtecknade sig i siluett, som gav honom modet att fortsätta. Om de vände sig om skulle han se det.
Och göra vad då?
Golvet knarrade under hans stövlar. Gången avslutades i en skrovlig omålad dörr. Han hade inte sett huruvida det fanns några andra dörrar längs gången. Hake och hans råskinn gick in och Rand följde snabbt efter innan de fick möjlighet att gilla en fälla. Men Hake bara lyfte lampan högt och visade inåt rummet. Här är det. Ett gammalt lagerrum hade han sagt och det såg inte ut att ha använts på länge. Halva golvet upptogs av skamfilade tunnor och sönderslagna lårar. Det droppade ihållande från ett antal ställen i taket. Och genom en sönderslagen ruta i det smutsiga fönstret blåste regnet obehindrat in. På hyllorna fanns småsaker och skräp. Det var omöjligt att se vad. Och nästan allting täcktes av ett tjockt dammlager. Att de utlovade britsarna faktiskt fanns där kom som en överraskning. Svärdet gör honom illa till mots. Han kommer inte att försöka med någonting förrän vi sover.
Rand hyste ingen tanke på att sova under Hakes tak. Så fort värdshusvärden givit sig av tänkte han klättra ut genom fönstret.
Det får duga, sa han. Han höll ögonen på Hake, uppmärksam på signaler åt de två flinande männen vid dennes sida. Det var svårt att inte fukta läpparna.
Lämna kvar lampan.
Hake grymtade, men ställde lampan på en hylla. Han tvekade och såg på dem, och Rand var säker på att han tänkte ge Jack och Strom order att ge sig på dem. Men med en tankfull rynka mellan ögonbrynen vände han blicken mot Rands svärd och nickade sedan kort åt de två bjässarna. Deras breda ansikten fylldes av förvåning, men de följde efter honom ut ur rummet utan att se sig om. Rand väntade på att deras knarrande fotsteg skulle dö bort och räknade sedan till 50 innan han stack ut huvudet i gången. Mörkret lystes enbart upp av en ljusrektangel som tycktes lika fjärran som månen, dörren till skänkrummet. När han drog sig in i rummet igen rörde sig någonting stort i mörkret där borta vid dörren. Jack och Strom som stod på vakt. En snabb undersökning av dörren sa allt han behövde veta, och inget av det var upplyftande. Plankorna var tjocka och rejäla, men det fanns inget lås och ingen regel på insidan. Emellertid öppnades den inåt.
Jag trodde att det skulle kasta sig över oss, sa Mert. Vad väntar ni på?
Han hade dragit fram dolken, grep om den så hårt att knogarna vitnade. Lampskenet spelade över bladet.
Bågen och kogret låg på golvet, bortglömda.
På att vi ska somna.
Rand började rota igenom tunnorna och lårarna.
Hjälp mig att hitta något att sätta för dörren.
Varför det? Du har väl ändå inte tänkt sova här, va? Nu klättrar vi ut genom fönstret och ger oss av. Jag är hellre våt än död.
En av dem står längst bort i gången. För vi något som helst oväsen har vi dem över oss innan vi hinner blinka. Jag tror att Hake hellre skulle ta sig an oss när vi är vakna än ta risken att vi kommer undan. Muttrande anslöt Matt sig till honom i hans sökande. Men det fanns ingenting användbart i skräpet på golvet. Tunnorna var tomma och lårarna sönderslagna. Och även om man ställde alltihop framför dörren skulle det inte hindra någon från att öppna den. Så föll Rands blick på någonting välbekant på en hylla. Två sprängkilar, täckta av rost och damm. Han tog ner dem med ett brett leende. Snabbt körde han in dem under dörren. Och när nästa åskskräll skakade värdshuset sparkade han in dem på plats. Åskmullret dog bort. Han höll andan och lyssnade. Allt han hörde var regnet som smattrade mot taket. Inga golvplankor knarrade under springande fötter. Fönstret, sa han. Det hade inte öppnats på flera år, att döma av smutsen runt det. De kämpade med det tillsammans, tryckte på av alla krafter. Rands knän började skaka innan det gav efter. Det jämrade sig för var tum de tvingade upp det. När de fått upp det så pass att de borde kunna klämma sig ut, kröp han ihop. Men stelnade sedan till.
Blod och aska, svor Mert.
Inte undra på att Hake inte var orolig för att vi skulle smita. I skenet från lampan glimmade våta järnstänger i en järnram. Rand satte handen mot dem. De var stadiga som en stenbumling.
Jag såg en sak, sa Mert.
Snabbt letade han igenom skräpet på hyllorna och kom tillbaka med ett rostigt bräckjärn. Han körde in ena änden under järnramen och Rand ryckte till.
Inget oväsen, Mert.
Mert grimaserade och muttrade för sig själv, men han väntade. Rand satte händerna på bräckjärnet och försökte få fotfäste i den växande vattenpölen under fönstret. Åskan dånade och de högg i. Med ett plågat jämmer av spik som fick håren att resa sig i Rands nacke rörde sig ramen. En kvarts tum, om ens det. De inväntade åskskrällarna och de sprakande blixtarna. Och när de kom hävde de sig mot bräckjärnet om och om igen. Ingenting. En kvarts tum. Ingenting. En hårsmån. Ingenting. Ingenting. Plötsligt halkade Rand i vattnet och de tumlade omkull på golvet. Bräckjärnet skramlade mot järngallret som en gonggong. Han låg kvar i pölen, höll andan och lyssnade. Allt var tyst så när som på regnet. Mert gned sina blåslagna knogar och blängde på honom. Vi kommer aldrig ut på det här sättet. De hade fått loss järnramen från fönstret så mycket att det nätt och jämnt gick att sticka två fingrar under den. I den smala springan satt dussintals tjocka spikar. Vi kan inte gärna göra annat än fortsätta, sa Rand och reste sig. Men när han körde in bräckjärnet under järnramen knarrade dörren av att någon försökte öppna den. Sprängkilarna höll den stängd. Han utbytte en orolig blick med Mert som slet fram dolken igen. Dörren knarrade än en gång. Rand tog ett djupt andetag och försökte hålla rösten stadig.
Försvinn, Hake. Vi försöker sova.
Jag är rädd att ni misstar er.
Rösten var så oljig och självupptagen att den i sig sa vem den tillhörde. Howell God.
Mäster Hake och hans hejdukar kommer inte att besvära er. De sover gott och imorgon bitti kommer de bara att kunna undra vart ni tog vägen.
Släpp in mig, mina unga vänner. Vi måste pratas vid.
Vi har ingenting att prata med er om, sa Mert. Försvinn och låt oss sova.
Gods skratt var obehagligt. Naturligtvis har vi någonting att prata om. Det vet ni lika bra som jag. Jag såg det på era ögon. Jag vet vad ni är, kanske bättre än ni gör själva. Jag kan känna hur du kommer i vågor från er. Ni tillhör redan min herre mer än till hälften. Sluta fly och försonas med ert öde. Det skulle göra allting så mycket lättare för er. Och om haggorna från Tarvalon hittar er, kommer ni att önska att ni kunde skära halsen av er innan de är klara. Men det kommer ni inte att kunna. Det är bara min herre som kan skydda er.
Rand svalde hårt. Jag vet inte vad ni pratar om. Låt oss vara.
Golvplankorna i gången knarrade. Gord var inte ensam. Hur många män kunde han haft med sig i två vagnar?
Sluta med de där dumheterna, mina unga vänner. Ni vet. Ni vet mycket väl. Mörkrets herre har utsett er till sina. Det står skrivet att när han vaknar kommer de nya svartfurstarna att vara till städes för att lovprisa honom. Ni måste vara två av dem. Annars skulle jag inte ha sänts att finna er. Tänk på det. Evigt liv och mer makt än ni kunnat drömma om.
Hans röst var grötig av hunger efter denna makt. Rand kastade en blick mot fönstret, just som en blixt rev sönder himlen. Och då stönade han nästan. I den korta ljusglimten såg han män utanför. Män som inte brydde sig om att de blev genomsura i ösregnet medan de bevakade fönstret.
Jag börjar tröttna på det här, förkunnade Gord. Ni kommer att underkasta er min herre, er herre. Eller också kommer ni att tvingas till underkastelse. Det vore inte behagligt för er. Mörkrets herre härskar över döden och han kan ge liv i döden eller död i livet efter eget gottfinnande. Öppna dörren. På ett eller annat sätt är det slut med er flykt. Öppna, säger jag. Han måste ha sagt någonting mer för plötsligt dunsade en tung kropp mot dörren. Den skalv och kilarna gled en hårsmån med ett skrapande av rost som skavdes av mot trä. Dörren skakade om och om igen när det som var utanför kastade sig mot den. Ibland höll kilarna, ibland gled i ännu en liten bit och tum för tum öppnades dörren obönhörligen.
Underkasta er, befallde Gord från gången, eller ägna evigheten åt att önska att ni hade gjort det.
Om vi inte har något val.
Mert slickade sig om läpparna när han såg hur Rand stirrade. Hans blick flackade som på en grävling som fångats i en fälla. Han var blek i ansiktet och andades tungt medan han pratade.
Vi kunde säga ja och fly senare. Blod och aska, Rand, det finns ingen väg ut.
Det var som om orden nådde Rand genom ull han använt för att proppa igen öronen med.
Ingen väg ut.
Åskan mullrade ovanför och dränktes i en blixt.
Måste finnas en väg ut.
Gard ropade åt dem, befallde, vädjade.
Dörren öppnades ännu en hårsmån. En väg ut.
Ljus fyllde rummet, svedde ögonen, luften mullrade och brann. Rand kände hur han lyftes och slogs mot dörren. Han sjönk ihop i en hög och det ringde i öronen. Varje hårstrå på hans kropp ville ställa sig på ända. Omtöcknad tog han sig upp på fötter. Knäna darrade och han satte handen mot väggen för att ta stöd.
Förundrad såg han sig om.
Lampan hade välts och låg på kanten av en av de få hyllor som fortfarande satt fast i väggen. Och den brann ännu, spred ännu ljus. Alla tunnorna och lårarna, vissa svarta och rykande, låg huller om buller där de hade hamnat. Fönstret hade försvunnit med galler och allt, och det mesta av väggen dessutom, och lämnat efter sig ett hål. Taket sviktade och rökslingor kämpade mot regnet runt öppningens taggiga kant.
Lossliten från sina gångjärn hängde dörren fastkilad på snedden i dörrkarmen, lutade ut mot gången. Med en overklig, luddig känsla ställde han lampan rätt igen. Det kändes som om det viktigaste i världen var att se till att den inte gick sönder. En hög lårar hävde sig plötsligt och Mert reste sig upp mitt i den. Han trampade av och an, blinkade och trevade över hela kroppen som om han undrade om allting fortfarande var på plats. Han kisade mot Rand.
Rand, är det du? Du lever. Jag trodde att vi båda...
Han avbröt sig, bet sig i läppen och började skaka. Det tog ett ögonblick innan Rand begrep att han skrattade, att han nästan var hysterisk.
Vad hände, Mert? Mert! Mert, vad hände?
Mert genomfors av en sista skälvning och sedan blev han stilla. En blixt, Rand. Jag tittade rakt på fönstret när den träffade gallret. Blixt. Jag ser inte ens... Han avbröt sig, kisade mot den skeva dörren och hans röst blev skarp.
Var är Gord?
Ingenting rörde sig i den svarta gången utanför dörren. Gord och hans män varken syntes eller hördes någonstans, även om det kunde finnas vad som helst i det där mörkret. Rand kom på sig med att hoppas att de var döda. Men han skulle inte ha stuckit ut huvudet i gången för att förvissa sig om det, om han så hade fått en kungakrona. Ingenting rörde sig ute i natten, utanför väggen heller. Men andra människor hade jagats upp ur sina sängar. Från värdshusets övervåning hördes förvirrade rop och dunsandet av springande fötter. Vi ger oss av medan vi kan, sa Rand. Han hjälpte snabbt till att leta upp deras tillhörigheter i skräphögen och sedan grabbade han tag i Mats arm och halvt släpade, halvt ledde sin vän genom det gapande hålet ut i natten. Mert grep hårt om hans arm, snavade bredvid honom med huvudet framskjutet i ett förtvivlat försök att se. Just som Rand kände de första regndropparna mot ansiktet for en blixt över värdshuset. Och han stannade med ett ryck. Gardsman var fortfarande kvar. Låg med fötterna vända mot hålet i väggen. Regnet trummade över dem och deras öppna ögon stirrade mot himlen.
Vad är det? Frågade Mert. Blod och aska, jag kan knappt se handen framför mig.
Ingenting, sa Rand.
Tur. Tur som en ljusbländad. Eller...
Han darrade när han försiktigt ledde Mert runt liken. Bara blixtar. Det fanns inget annat ljus än blixtarna och han snavade i hjulspåren när de på ostadiga ben sprang bort från värdshuset. Mert hängde tungt på honom och det var nära att båda ramlade omkull. Men raglande och flämtande sprang de. En gång såg han sig om. En gång innan regnet tätnade till en öronbedövande ridå som helt dolde dansande åkaren. Mot blixtarna avtecknade sig en man på värdshusets bakgård. En man som hötte med näven åt dem eller åt himlen.
Han visste inte om det var Gort eller Hake, men det ena var lika illa som det andra.
Så stegrades regnet till ett skyfall som omslöt dem i en mur av vatten. Han rusade vidare genom natten, lyssnade i stormens muller efter ljudet av förföljare.